Det här är Inge G för Tyresö Närradio. Jag fortsätter att göra min lilla serie med tidigare kända politiker som jag tror många av er känner till. Och mitt emot mig nu här vid mitt köksbord sitter en person som jag tror många av er känner till, nämligen Birgitta Nordell. Välkommen hit, Birgitta.
Tack så mycket.
Jag tänkte att folk skulle få lära känna dig lite grann. Ja, man vet att du har varit kommunalråd, många vet i alla fall. Men att du kunde berätta lite grann om, ja, vem är du som person? Hur växte du upp? Och ja, hur har du haft det i ditt liv helt enkelt?
Ja, jag är uppväxt. Jag är född i Västergötland faktiskt. Jag var 2 år när mina föräldrar tog mig med hit upp till Stockholm. Så jag har bott i Bromma och uppväxt större delen på Kungsholmen. Jag har en äldre syster som numera bor i Strängnäs. Och jag kom från ett politiskt hem. Både min mamma och pappa var politiskt aktiva. Pappa var borgarråd i Stockholm ett antal år.
För Socialdemokraterna?
Ja, det var ett socialdemokratiskt hem. Själv var jag vansinnigt trött på politik när jag växte upp.
Och du fick höra det alldeles för mycket,
ja,
va?
Ja, de började liksom med det interna partiarbetet i Stockholms arbetarkommun på morgon och så avslutar man kvällen med några internationella frågor. Så jag hade bestämt mig för en sak, jag ska aldrig bli politiker.
Ja, så blev det inte riktigt då.
Så blev det inte riktigt. Utan när jag var 21 år så fick jag och min dåvarande fästman en lägenhet i Bollmora. Så vi gifte oss.
Ja, vad så du flyttade till Tyresö då?
Ja, det var ju en enorm bostadsbrist, så att få en lägenhet.
Ja, det var det på den tiden.
Att få en lägenhet, det var ju lycka, överallt lycka. Även om jag tyckte att Bollmora, det låg så långt ut på landet. Så jag vet att jag sa till min dåvarande fästman att här ska vi inte bo länge. Vi måste försöka ta oss tillbaka till lite bebyggda trakter.
Ja, men det förstår jag. För jag kommer ihåg när jag flyttade bara från Sköndal till Tyresö. Det fanns ju ingen ny motorväg då. Utan det kändes som man åkte i evigheter ut på landet. Idag tycker jag att det är nära.
Den här gamla Flatenvägen med sina gula bussar.
Ja,
som skramlade iväg. Så att, men vi gifte oss och
Vilket år var du gifte dig?
Jag gifte mig i januari 1962.
Och hur gammal var du då?
Då var jag 20 år lite drygt. Jag skulle väl fylla 21.
Ja, gifte dig ganska ung. Ja. Men man gjorde det på den tiden.
Ja, det gjorde man. Och skaffa barn fort.
22-23 år skulle man, annars var man gammal.
Så att jag gifte mig i januari och i slutet på november föddes vår son Torbjörn. Som numera är bosatt norr om stan. Och 3 år senare så föddes vår dotter Yvonne. Som bor i Västerhaninge.
Men du har dem i närheten?
Ja, det har jag.
Och du har fått barnbarn förstår jag, eller?
Ja, jag har 5 stycken.
Oj, vilka åldrar är det på då?
Den yngsta är 17 och den äldsta 25.
Ja, då har du hunnit vara med om hela deras uppväxttid.
Ja, det är fördelen med att börja tidigt.
Ja, det är det. Det är det verkligen.
Ja, man får
du får göra. Kanske uppleva barnbarnsbarn också.
Ja, det är möjligt. Jag har inte sett några tecken på det ännu, men det är väl inte otroligt.
Det är ingen av dem som är på gång och bildar familj
och
sådär.
Ja, och mitt äldsta barnbarn, Sandra, hon bor i Nacka och hon bor tillsammans med en kille. De är inte gifta, men de sambor och har en lägenhet i Nacka.
Ja, då vet man aldrig. Nej, det är någon gång kanske.
De kommer inte fråga mig i alla fall.
Nej, men det ska de kanske inte behöva göra egentligen. Det blir lite onödigt.
Ja.
Men då har du fått tillfälle att umgås med dina barnbarn.
Ja.
Har du hunnit med det? Du har mycket att pyssla med ju.
Det tycker jag. Vi hade ett sommarställe nere i Småland i 30 år. Och jag var nog väldigt noga med att långhelger och sommarsemestrar, det skulle jag ha. För att orka. Och då hade jag ju nästan hela familjen där. Och sådär, så att. Sen är jag nog lite sådär att jag gärna samlar min familj till middagar och lite helger.
Det gör du fortfarande?
Ja.
Firar ni jul tillsammans för det mesta eller?
Ja, inte med sonen men dottern och barnbarnen och resten av släkten får komma på annan dag. Och sen har vi en årlig stor kräftskiva med allihopa.
Ja, vad trevligt.
Ja, den, inte ett barnbarn missar den. Det tycker jag är jätteroligt att de...
Det är kul, för ja, ibland när de blir lite äldre så där, så ja, kan man ju tappa kontakten, ja, lite grann i alla fall.
Ja, nej, men den står högt på listan för allihopa. Så det är kul, så länge jag orkar, och jag och min man orkar, så ska vi väl hålla igång den traditionen.
Men du bor ju nu någon annanstans än där ni flyttade från början, vad jag förstått.
Ja, vi flyttade ju in i en tvåa på Sikvägen som vi bytte upp oss till en trea på Sikvägen. Och sen bodde jag i Krusboda.
Så du har bott här i Krusboda där,
ja,
jag bor?
Ja, Renlavsgången.
Ja, det var de första radiosen, ja, som kom, tror jag. Ganska trevliga.
Ja, de var jättetrevliga. Men sen separerade jag min man och då flyttade jag till Myggdalsvägen.
Vad insatslägenhet hette redan då?
Ja, HSB.
Eller bostadsrätter,
ja, heter det. Ja, det var en HSB-lägenhet. Och så småningom träffade jag min nuvarande man som jag snart har varit gift med. Ja.
30?
Ja, jag tror det. Jag har inte räknat med när jag gifte oss. 76.
Ja, det måste vara nästan mer än 30, va?
Ja, 35.
Jag träffade min man 84, ja, och nästa år blir 30 år.
Ja, mer än 30. 35, 36, mm, jag orkar. Ja. Ja.
Tiden går fortare i livet,
ja, eller hur? Och när vi bodde på Sikvägen, då var det ju rena Klondike här ute. Det var ingenting som var klart. Det fanns inte trottoarer och inte vägar. Den enda butik man kunde handla, det var en liten tvårumslägenhet som låg uppe vid bostadsområdet Gösen där uppe vid Tyresö centrum.
Det fanns en affär där uppe?
Ja, en liten lägenhet vid bottenvåningen, en liten konsumbutik. Det var det enda vi hade.
Det fanns ingenting i centrum?
Nej, nej, det fanns inget centrum. Det låg ett torp där då.
Ja, ja, det visste inte jag. Vet du vad det hette, det torpet som låg där?
Jag undrar om det kunde heta Myggdalen. Jag är inte säker på det, men det var en lada och ett litet torp.
Jaha.
Men då vet jag att, ja, det fanns ju ingen utbyggd barnomsorg. Så de flesta av oss som hade fått barn så här unga, vi var ju hemma några år med barna. Och jag vet att jag gnällde på min dåvarande man för att det inte var sand i sandlådan, för att det var dålig belysning. Och jag kom på mig själv att den stackaren kan ju inte göra någonting åt det. Så då bestämde jag mig för att jag skulle gå in i Socialdemokratiska partiet här ute.
Och vilket år var det då?
1966.
66, ja, ja, det är ganska många år sedan i det här laget.
Ja. Då gick jag in i partiet.
Trots att du var trött på politiken med, ja, dina föräldrar, ja, och sådär.
Men när man fick ett eget hem, barn, man satt hemma och tyckte att det mesta var dåligt. Och man kände att den stackars mannen jag var gift med kunde inte göra mycket åt det som var brister i samhället. Så hade ju jag då bakgrunden av politiska föräldrar. Så för mig,
ja, det
var,
hade du.
Så att jag hade liksom... en väg, vad ska jag säga, det var inte så långt steg trots allt när jag kände att ja, man kan inte bara sitta och gnälla, man får göra något också.
Ja, men det är väl ofta så det börjar, tror jag, man känner att jag vill vara med och försöka göra någonting åt situationen, ja, också, ja.
Så...
Men var du hemmafru under väldigt många år då?
Nej, 6 år sen, ja, blev jag anställd av arbetarkommun här ute. Jag jobbade 12 år på vår expedition.
Så egentligen har du hela ditt liv i princip jobbat politiskt?
Nej, jag har jobbat på fackförbund innan jag gifte mig. På Kommunal, hotell och restaurang har jag jobbat. Jag jobbade på KF ett tag, centralt. Och så pluggade jag ett par år. Jag hoppade av läroverket lite för tidigt, så det fick jag komplettera lite sen.
Så tar jag en gymnasiet alltså.
Ja, nej, det var inte gymnasiet, utan det var en speciell utbildning som de fackliga organisationerna hade ihop med Stockholm.
Visste inte att det fanns en gång?
Nej, fanns, nej, finns nog inte nu, men det var ihop med Stockholms stad handelsskolor. Det var en bra utbildning med språk och...
Ja, det gav ju lite grunden för dig också att stå på.
Och sen har jag pluggat till och från lite grann civilrätt och lite ekonomi och sånt där vid sidan om, utan att har några högskoleexamina, så har jag ändå pluggat en hel del kurser.
Mm. Nej, man måste inte ha en högskoleexamen. Man kan klara sig bra här i livet, men då med mycket kunskaper och sånt.
Ja.
Erfarenhet av livet.
Ja. Så att så gick det till när jag hamnade i politiken. Och sen efter 12 år så kom de och frågade om jag inte ville bli heltidspolitiker.
Det var 66 gick du med då. 12 år, efter 12 år blev du heltidspolitiker.
Alltså, de frågade mig 68. Så att 1980 när vi hade vunnit valet, då kom de och frågade om inte jag ville bli heltidspolitiker. Och då hade jag hand om bostadsbyggande och planfrågor. Det har ju varit mitt huvudintresse.
Ja, du har väl alltid suttit i det som heter planberedningen. Nu heter det miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
Ja, men plan- och byggfrågor har varit mitt stora intresse.
Du tyckte att det var intressant alltså?
Ja.
Det var det?
Ja.
Mycket ritningar och mycket planering.
Ja, alltså min inställning var på något vis att man måste bygga samhället på grunden. Om det ska bli bra, alltså man kan lappa med skola och sociala och allting sånt där. Men om man inte bygger bra från grunden så blir det inget bra. Man måste liksom bygga bra bostadsområden. Det har liksom varit en slags ledstjärna. Så jag har ju haft en hel del uppdrag förutom i kommunen när det gäller bostäder.
Typ, vad då för uppdrag så att säga?
Jag satt väldigt länge i SABOs styrelse. Det är Sveriges allmännyttiga bostads som organiserar alla de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige. Jag satt i Riksbyggen. Och
sen satt du väl ganska lång tid i Tyresö bostäders styrelse när nu det kom till. Vilket år startade de? Kommer du ihåg det?
Nej, det var före min tid. Alltså jag kom ihåg...
De fanns redan när du kom in i politiken.
Ja, de fanns när jag kom in i politiken. Men då förvaltades Tyresö bostäder utav HSB. För de hade så få lägenheter och hade byggt så pass lite. Så att de hade ingen egen administration. De köpte tjänster utav HSB.
Men det var så tidigt 80-tal då, eller före?
Nej, det är tidigt 60-tal.
60-talet redan? Ja. Men då kan man ju säga att du har varit med och planerat en hel del av det som är Tyresös utbyggnad helt enkelt.
Ja.
I planer.
Ja, från 80 så hade jag ju det som huvuduppgift. Från 80 till 86 höll jag ju bara på med bostadsbyggande, teknik, alltså via vatten, avlopp och den typen av frågor.
Kommer du ihåg vad vi byggde mellan de åren? Jag måste säga att jag kommer inte ihåg det.
Hela Farmarstigsområdet byggde vi.
Ja, det har du rätt i. Det fanns ju ingenting där då.
Och så byggde vi, kompletteringsbyggde vi nere via Leplan och nere på Vändelsevägen. Vi byggde hela Gudeterrassen.
Just det, där bor Ingmar Karlsson fortfarande, va?
Ja.
Ja.
Och vi köpte hela Graningsringen och byggde om den.
Mm. Ja, men det minns jag. För det var mycket debatter om Graningsringen i kommunfullmäktige.
Det var en och annan debatt, ja.
Ja, det var ganska många debatter med en viss folkpartist, kommer jag ihåg. Så att, ja.
Ja, det var väl mer... Ja, alla fribyggen, de här som vi har byggt.
Ja, Östra Farmarstigen, vad finns det något?
Ja, och det finns där uppe vid Lidl ligger ett litet sånt där fribyggområde. Och en ute vid Rotvik.
Och ja, just det blev tre stycken fribyggen. Vad betyder det här med fribyggen egentligen? Jag tror inte det är så många som vet.
Nej, det var ju väldigt hårt reglerat hur lägenheter skulle se ut. Takhöjd, entréer, allting sådär. Ett av de stora bostadsföretagen hade idéer om hur man skulle kunna förenkla en del byggnationer för att göra det lite billigare att bygga. Och att hyrorna skulle kunna hållas på en lägre nivå då. Utan att göra avkall på kvaliteten. Och det var ju...
Fast någonting måste man väl ta avkall på? Ja. Det var billigare, eller?
Jo, det är klart man gjorde avkall. Man hade inte så här stora hallar när man klev in. Utan man kom in ganska direkt in i lägenheten. Och man... jag tror att man justerade takhöjder lite och sånt där. Och Hyresgästföreningen var ju väldigt bekymrad och trodde att det skulle bli en slum. Men det här blev ju några av de mest populära lägenheter vi hade.
Ja, men blev de verkligen billigare också då? Så?
De var billigare då. Vad de har för hyresnivåer nu, det vet inte jag. Men då var de billiga. Ja,
de var billigare från början.
Ja, det var de. Och väldigt populära. Och En fördel var ju att det var ju bara 8 lägenheter i varje hus. Och det blev ju väldigt små trapphallar och sånt där som kostar pengar. Men som inte har någon betydelse för de som bor där.
Att nej, det är klart. Då sparar man ju en del pengar på byggnationen då. Mm. Nej, jag vet. Jag kommer ihåg att de där gick ju åt så, som smör i solsken eller vad man nu ska kalla det för. Väldigt snabbt.
Ja.
Så ut som, de i östra ser ut som lite större villor fast det är flera lägenheter. Ja.
Det är 4 nere och 4 uppe i alla de där husen.
Men då kommunen var väl tvungen att söka något speciellt tillstånd för att bygga dem?
Ja, vi fick ju söka dispens då från gällande bestämmelser. Men det fanns ju en vilja i samhället också att försöka avreglera en del av alla regler man har byggt upp som kanske inte riktigt behövdes. Så det här visar ju så att det gick faktiskt att bygga billigare.
Varför kan man inte göra det idag? Det verkar inte som det är möjligt. Eller det görs inte i alla fall, vad jag vet.
Nej, alltså det kan ju vara ett problem att marken är dyr idag.
Ja, naturligtvis är den dyr.
Och Tyresö har ju ett problem med att vi har väldigt lite råmark. Den råmark vi har, det är ett eller annat naturreservat eller nationalpark.
Mm.
Så att vi får ju bara hålla på och bygga förtätningar. Och bygga i förtätningar när man inte har någon egen mark, det är inte speciellt billigt.
Nej, det blir det förstås inte. Då måste man ju köpa upp hus. Och, ja. Fast det har man ju gjort en hel del. Ja. Men det är klart det är för dyra, det förstår jag.
Och sen har det väl inte funnits något större intresse från byggmarknaden heller att de som producerar bostäder att pressa priser eftersom bostadsrättspriserna ändå.
Ja, det är ju bostadsrätternas marknad nu. Det är väldigt svårt för alla att bygga hyresrätter, vilket är tråkigt tycker jag.
Det tycker jag med.
Hoppas jag att det kommer tillbaka någon sorts subventioner ändå, faktiskt.
Ja, jag tror att man tvingas till det. Det är alldeles för långa bostadsköer. Det börjar se ut som det är början på 60-talet nu med evighetslånga köer.
Ja, och vi hade ju mycket fler hyreslägenheter när jag flyttade till Tyresö. Jag menar, hela Sikvägen, det är bostadsrätter idag.
Aha. Då var det hälften.
Ja, det var ju så från början. Ja. Jag flyttade till Tyresö så bodde jag också. Det var väl också ett område som byggdes samtidigt som Sikvägen. De här zigzagradhusen gula som ligger där mitt emot. Det var trivsamt.
Ja.
Man tyckte man var jättedyrt då. Det kostade 180 000. lite annat mot idag.
Ja.
Ja, jag vet inte. Jag kom ju in i fullmäktige 85. Men sen så blev jag gruppledare då. Eller lokalpartiledare. Jag vet inte vad man ska kalla det för. 88. Kommer du ihåg att du och jag och några till var ute vid slottet och blev fotade och intervjuade av mitt i Tyresö?
Nej, det har jag inte något minne av, men jag vet väl att det var väl lite ovanligt att vi var så många kvinnor.
Ja, 4 kvinnliga av 5 partier som då satt i fullmäktige, alltså 4 kvinnliga ledare. Det var väl lite sensation på den tiden.
Ja, det kan jag tänka mig. Och ett tag var vi också 3 kvinnliga kommunalråd, S-märkta.
Ja, det har ju inte upprepats.
Nej.
Åt något håll.
Nej. Jag var kommunstyrelseordförande då. Var faktiskt den första kvinnan som har varit kommunstyrelseordförande.
Men det vet jag. Ja. Det måste ha känts ganska underbart.
Ja, det var det. Ja. Och sen hade vi Lena Josefsson som hade skola. Och Eva Jansson som hade social. Så att, jag vet att det var en man som inte var så himla förtjust i oss. Han kallade oss för 3 små gummor.
Ja, men man tänker på bollmorgon så är det ganska rart egentligen.
Ja.
Jo, jag kommer ihåg den tiden faktiskt också då. Har du något speciellt kul minne från fullmäktige eller från att vara kommunalråd? Eller var det tufft?
Alltså, jag tycker, när jag tänker tillbaka så tycker jag nog att det i huvudsak var väldigt roligt. Men det är klart att det var tufft. Men jag gillar ju debatter och tycker om att bryta åsikter med andra och sådär. Men det är klart att det var ju också, ibland kändes det ju som att man blev lite påhoppad. personligen. Alltså,
ja, för, det blev det säkert.
Ja, alltså saker som inte hörde till för utseende eller ja, andra saker.
Till och med utseende?
Ja, ja, sånt kunde förekomma. Inte i talarstolen, men vid sidan om. Och uppmärksamheten var ju lite svår. Jag vet att min dotter klagade vid något tillfälle när hon var liten. Och sa att jag vill inte gå med dig i centrum för alla stannar och ska prata med dig.
Ja, det, i ditt fall förstår jag ännu mer. Till och med min son sa vid något tillfälle att du, vi kan väl gå och handla var och en för sig. För du träffar alltid någon du känner. Men jag har ju aldrig varit så känd som du. Så för dig måste det vara hopplöst att gå i centrum.
Ja. Ja, fast det var ju trevligt också. Det var ju en del av jobbet att träffa och prata med folk. Men min dotter tyckte väl inte att det var så kul att hänga med alltid.
Nej, men man får inte ha bråttom om man skulle gå med dig då.
Nej.
Så är det ju.
Och jag vet, det är ju kanske en liten rolig episod. Jag handlade på dåvarande Domus. Och då kom det en dam bakom mig och hon nästan knuffade undan mig för att titta vad jag hade för mat i min vagn.
Nej.
Jo.
Ja, men det var roligt.
Hon undrar väl om vad vi åt hemma hos mig. Och hon gjorde det på ett sånt sätt så att jag tror inte hon tänkte på hur hon var så åt. Hon knuffade undan mig och kikade ner och så här, kollade jättenoga och så gick hon därifrån. Och jag sa, jag hade min dotter med mig då, och jag sa att vilken tur att vi inte skulle ha någon fest hemma. Utan att det bara låg falukorv och makaroner och lite vanlig mat.
Ja, men det var ju lite lustigt. Jag tror hon tänkte handla likadant som du. Eller?
Nej, jag tror hon var intresserad att se.
Se vad köper ett kommunalråd hem. Hon trodde ju säkert att du var jätterik och köpte oxfilé varenda dag.
Ja, det kändes så.
Ja, men det är ju lite sån uppfattning folk har om politiker i största allmän. Många tror ju att politiker tjänar väldigt mycket pengar. Ja. Och det är väl klart att som kommunalråd har man en hygglig lön.
Ja.
Men alltså, de flesta som jobbar politiskt, de har ju bara sammanträdesarvode. Det är inte många som blir kommunalråd.
Nej, men det är ju de som är heltidspolitiker som har bra lön.
Ja.
Men de andra som gör grovjobb, som jobbar som hela dagarna och sen ägnar sin fritid och kvällar åt att dels vara partipolitiskt aktiva och sen dessutom åta sig nämnduppdrag, de är ju direkt underbetalda. Men det finns ju ett engagemang istället som gör att...
Jo, det gör det. Men jag kommer ihåg att du var med på den tiden när vi införde ett litet arvode för gruppledare i de olika partierna. Mm. På, jag kommer inte ihåg om det var 15 000 om året eller någonting sådär. Och det underlättade ju för... Ja, hos andra partier att också kunna lägga ner lite mer tid, ta ledigt någon dag i veckan eller så.
Ja, det var väl en tusenlapp lite drygt i månaden.
Ja, någonting sånt var det, men det var ju jättemycket jämfört med vad man hade innan.
Ja, det är ju så att ska demokratin fungera så måste man ju också få något sån här rimliga arbetsvillkor. Ja, det funkar ju inte annars.
Nej, svårt att få människor att engagera sig om man ska... kunna ta ledigt från jobb och inte få någon som helst ersättning. Och så här, det fungerar ju inte tyvärr.
Nej, och det kostar ju faktiskt lite att ha ett politiskt engagemang.
Det gör det. Ja, absolut. Men du har inget speciellt som du tycker har hänt i fullmäktige sådär som du extra har lagt på minnet då?
Nej, alltså det finns säkert väldigt många minnen men just nu kommer jag inte ihåg något speciellt.
Nej, men så kan det vara. Det var, hur många år var det som du satt i kommunfullmäktige?
Jag satt från 1970 tills jag avgick. När var det då? Mm. Det var 2000...
Ja, på 2000-talet. Ja, 2001, ja, kanske ringer någon klocka.
I samband med någon val, nu ska vi se. Det var val 2002.
Det var kanske då?
Ja, 2004 skulle jag tro. Jag kommer inte ihåg det.
Känns som jag kommer inte riktigt ihåg valåren heller. Men det är inte så himla länge sedan. 10-12 år sedan. 10-12.
Ja. Så att,
saknar du den tiden?
Nej, det gör jag nog inte. Jag saknar ju kanske debatterna och diskussionen. Men har man hållit på så länge så känns det ändå som det var tid. Och lägga av. Och jag hade ju förmånen att när jag slutade i som kommunalråd, jag satt kvar i fullmäktige, men jag fick ju en hel del tunga styrelseuppdrag efter det. Jag satt i Karolinska institutets styrelse och jag blev enmansutredare för att snickra ihop en ny minerallag. Och...
Ja, ja, så du slutade inte vara politiskt aktiv för att du på det sättet la av som kommunalråd?
Nej, så att jag hade en hel del uppdrag som blev en ganska naturlig övergång. Det trappades ner lite långsamt och så gjorde jag lite andra saker, lite mer privat. Jag hade ett litet handelsbolag som jag utbildade styrelse. Människor som satt i styrelser, bostadsrättsföreningar och handikapprörelsen och skrev lite.
Ja, det lärde ut om ordförandeskap och föreningsregler och sånt där. Ja, det måste vara ganska spännande.
Ja, det var roligt.
Och idag har du någonting kvar av dina uppdrag? Eller?
Jag är kommunrevisor.
Ja, men det är det. Det har du rätt i. Ja, det är ju ett ansvarsfullt uppdrag.
Ja, det är det. Jag brukar skoja och säga att det är först nu jag vet hur kommunen styrs. Nu grottar vi allting. När man var kommunalråd, då var man tvungen att ha lite överblick över allting, men inte i detalj. Men som revisor då...
Ja, då är det ju varenda liten siffra som ska granskas.
Ja, vi granskar ju inte siffrorna, det har vi fackrevisorer. Men vi granskar ju att alla fullmäktiges beslut genomförs. Vi sitter ju där på kommunfullmäktiges uppdrag.
Ja, att det följs upp och att det verkligen blir av.
Ja, och vi granskar hur man handskas med pengar, hur man redovisar löner. Ja, det är allt tittar vi på. Vi gör olika projekt med jämna mellanrum. Så är vi,
men hur mycket tid tar det ungefär?
Nej, det tar inte speciellt mycket tid, vad skulle jag säga. Det är väl ett, ibland två sammanträden i månaden eftersom vi har fackrevisorer som... Det är inte speciellt mycket, men det är roligt. Och det blir ju lite mer i samband med bokslut och sådana saker.
Men då har du kunnat följa den här nya budgetprocessen som har införts.
Ja.
Om du tänker tillbaka på hur det var tidigare när vi hade budgetberedning hette det. Och sen vi åkte bort på internat, var det 2 dagar eller någonting varje år. Och där satt vi och... diskuterade, ja, i princip egentligen varenda nuffra.
Ja. Ja, det gjorde vi. Det är väl nästan ingen kommun som har kvar de systemen längre, utan nu har man väl mer och mer gått över till målstyrning. Och det får man väl acceptera, även om jag själv känner att man, i och med att man har infört det här övergripande budgetarbetet och målstyrning, att politikerna lämnar scenen och överlåter väldigt mycket åt tjänstemännen. Och det tror jag på sikt kan minska intresset för att vara politiskt aktiv. Det blir färre och färre nämnder. Det blir mindre och mindre där politikerna beslutar direkt. Och avståndet till medborgarna tycker jag ökar lite grann med det här sättet att styra. Men jag är ju en gammal dam, så att det är väl forntiden som gör sig påmind.
Ja, nej, men alltså det är kanske inte idealet att gå tillbaka när vi satt och strök blöjanslag eller sådant. Men det är ju möjligt att man kan hitta någon modell så att man når ut till invånarna lite bättre. För det kanske man missar en del i den här budgetprocessen, kan jag tänka mig. Men det är så, nya tider, nytt styre.
Ja, och det får man ju acceptera. Men,
det får man ju.
Ja, men man kan ju ändå snegla lite grann på att antalet förtroendevalda har minskat så enormt mycket.
Ja, det har det gjort i hela landet. Alltså. Och det är väl kanske inte, jag tror man behöver ha många förtroendevalda och sprida på grasen.
Ja, det tycker jag också.
Men det är väl en allmän trend vi har nu då. Du har sett den här revyn som Under livet.
Ja, den har jag sett och jag tyckte den var jättebra.
Ja, det fanns en ganska rolig sång om dig där, hur du går med bestämda kliv och dig trampar man inte på, stämmer det?
Ja, det gör det nog. Alltså, rent fysiskt så vet jag att vår gamla byggnadschef Torri Magnusson, han sa att det hördes direkt när jag kom i korridoren att det var jag. Han påstod att han också kunde höra om jag hade haft en tuff debatt eller om jag hade varit på något trevligt sammanträde.
Ja, det var ju väldigt synskt.
För att jag smällde med klackarna i golvet när jag går. Och ja, jag kan nog vara ganska bestämd. Jag tror att är det något jag vill så
driver du på.
Ja, det gör jag någon gång. Jag ska försöka att titta på mig själv utifrån.
Nej, men jag minns de här bestämda stegen. Det gör jag faktiskt. Man var uppe i den korridoren. Men sen kom ju då efter dig så kom Berit Assarsson. Och jag kommer ihåg, det var lite annorlunda steg. Det var lite mer tripp, 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 tripp. Sådär. Så ja. Men det, alla människor har ju sitt sätt att gå.
Ja, jo, men de speglar väl det i revyn då. Att det hördes när fru Nodell gick fram.
Ja, det gjorde det. Ja, det var, hur som helst så var det en bra heder åt Sven Lionell som orkar fortsätta skriva texter.
Ja, jag tyckte det var oerhört proffsigt hela den här revyn med sången och texterna. Ja,
Tina Sellegren är ju också fantastisk. Ja. Nu har nästan våran tid gått, men kanske en sista fråga. Har du nog läst någon bra bok på sista tiden som du kan rekommendera?
Jag håller på med en Alice Munro-bok som jag nu tappade titeln på.
Ja, det gör man alltid när man ska berätta.
Ja, och det jag kan rekommendera henne. Jag brukar ha lite svårt för dem som får Nobelpris ibland. Ligger de på en nivå som inte passar mig riktigt, men den här är hon skriver underbart.
Den är värd att läsa.
Ja.
Det. Vad hette boken?
Nej, ja,
nej men jag har tappat.
Jag tappar namnet på den nu. Jag fick den igår eftersom jag hade födelsedag då som min man gav mig den.
Jaha, har så den att, har den äran i efterskott? Ja. Får man fråga hur mycket du fyllde?
72.
Ja, jag fyller 70 nästa år så att, ja, tiden går.
Mm. Så att jag har liksom inte hunnit få in namnet på boken i huvudet ännu. Jag börjar läsa den. Den är jättebra.
Ja, men då kan man rekommendera folk att läsa någonting av Nobelpristagare.
Ja, ja det kan man göra.
Men då ska du ha jättemycket tack och lycka till. Det verkar som att du har ett skönt och bra liv som pensionär.
Ja, tack så hemskt mycket.
Och full sysselsättning fortfarande på sätt och vis med barnbarn och lite andra uppdrag och inte minst goda böcker. Ja, tack ska du ha.
Tack.
Det var allt för den här gången från Tyresö Radio 91,4 MHz. Och jag som pratade var Inger G. Och den jag intervjuade var Birgitta Nodell. Hej då.